Vi ser om vi får upp lite bilder. Kommer säkert snart. Ja, vi stressar långsamt. Ingen fara. Laos. Jag vet inte om alla har koll var Laos ligger. Snart ser vi det kanske. Laos är ett litet land som ligger i Sydostasien. Inklämt mellan Kina, Thailand, Vietnam och Kambodja. Och Myanmar där i nordväst också. Ja, så den stora grannen. Kina som ligger i norr har mycket inflytande på Laos. Både ekonomiskt men också politiskt. Laos är ett kommunistiskt land. Det är ett parti som styr. Och det är inte lika bra som här med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet som du bad för förut. Ja, fria val har man i Laos, men det är bara ett parti som finns. Precis. Ja.
Yes. Ytan är ungefär, nu har jag glömt, halva? 60%? Halva, nej. Halva Sveriges yta? Ungefär. 7 miljoner invånare, lite drygt. Vi kan ta nästa. Och vi har ju varit utsända, eller är utsända av Evangeliska Frikyrkan, som ju ni också är en del utav. Och EFK har ett stort arbete runt om i världen. Har sänt människor ut i mission ända sedan starten. Liksom. Det har varit var grunden till att man startade som en missionsförening. Och har visionen att växande församlingar ska förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen. Och det är ju vi i Laos och ni här i Tingsryd och liksom alla EFK-församlingar en del utav. EFK arbetar just nu i ett 30-tal länder runt om i världen. Så ett stort internationellt engagemang.
Mm. Då tar vi nästa bild. Det är en ganska typisk bild. Någonstans i Laos. En risbonde med sin vattenbuffel. De allra flesta är risbönder. Kanske 70-80% som odlar ris. Och lite grönsaker och har några djur som kycklingar och ankor. Och kanske en vattenbuffel som får hjälpa till med att ploga risfälten. Det är ett väldigt kuperat land. Man ser lite kullar där i bakgrunden. Det är ganska grönt. Man har en lång regnperiod, så det är ett ganska bördigt land. Lätt att odla.
Och nästa bild, den är från marknaden, från den lokala marknaden. Och det är lite så här en bild mitt i livet. Det är fortfarande, det börjar komma lite fler så här, mer affärer, så som vi tänker, mataffärer och så. Men inte på samma sätt som i Sverige, utan den lokala marknaden är liksom centrum för vart man gör sina inköp. De här kvinnorna, de tillbringar ju en jättestor del av sin vakna tid på marknaden. Och där sitter de mitt i köttet och de sitter ju ganska nära varann. De pratar med varann, de liksom delar vardagen och livet. Hon här åt mitt håll, hon syns inte så bra, men hon sitter med sin smartphone, sin telefon. Och det är också en utveckling som har exploderat de senaste åren. Nästan alla har en mobiltelefon. Liksom, och man är ute mycket på internet. Facebook är ju en stor grej i Laos. Och lite andra sådana där klipp och så som man gillar att kolla på. Så här lever de sitt liv mitt i det här råa köttet. Och med varann liksom.
Man, det är ingen som har en dator, men alla har mobiltelefoner. Men man använder inga hemsidor eller sånt. Allt händer på Facebook. Alla nyheter och vad som händer i livet. Precis. Nästa bild. Vad var nästa bild? Ja, maten. Maten mitt på bordet. En bricka med lite olika skålar där alla stoppar händerna in i samma skål. Lite odefinierbart kött, vet du, det var kanske en anka det där. Man tar ju hela djuret och gör chop, 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 chop och slänger allt in i grytan eller på grillen. Och så gnagar man lite där på några ben och hoppas att det är lite kött på det. Mycket grönsaker, gröna blad. De är väldigt duktiga på att ta tillvara allt som växer i skogen och ute. Alltså när en laord kommer till våran trädgård och så säger de, oh, det där kan man äta, och det där kan man äta, och det där kan man äta. Och vi står där och tänker, men det är bara ogräs. Nej, de är bra på det. Lite soppa och en stark chili-dipp som man doppar maten i. Och det viktigaste såklart, det ligger lite gömda i korgarna till höger och vänster. Det är riset. Man äter mycket sticky rice, klibbigt ris som klibbar ihop till en stor klump. Så man tar en liten risklump och lite gröna blad och stoppar det i munnen.
Och vill man ha riktigt kul kan man ju ha risbollskrig. För det är lite man kan göra som små snöbollar av det. Kan ta nästa. En sak som vi är jättetacksamma över är att vi hade möjligheten att läsa språk ett helt år när vi först kom till Laos. Det var inte varje dag som vi kände tacksamhet över det. Det fanns dagar när vi kände så här, åh, det snurrade liksom krummelurer där i hjärnan och man kände, det här kommer aldrig gå. Men första lektionen så sa läraren, det är ingen återvändo, vi tar alfabetet direkt. Det är bättre att ni kan det från början. Och först tänkte vi, men oj, det där kan man ju inte läsa. Och sen efter någon vecka så där så bara, jo men det kan man ju faktiskt. Så vi fick läsa språk ett år med privatlärare och det har varit fantastiskt att ha det som grund. För vi har senare jobbat med Lao som vårt arbetsspråk. Vi har nästan uteslutande jobbat med laoter och väldigt få av våra vänner och kollegor pratar engelska överhuvudtaget. Så det har också varit en nödvändighet. Men också en fantastisk förmån.
Tukun jag fang va pasa lao no. Trong va no nung.
Sabai di nin di mi ogat kau huam namasakan. Kapinong tukun lem muni ben mu pisir ben wan kop kun pat jau no.
Så kan det låta. Ska vi berätta vad vi har sagt eller? Ja, jag sa egentligen bara att alla vill ju lyssna lite till hur Lao låter. Och du sa?
Jag sa, vad kul att få vara här och tillbe med er idag. Och idag är en speciell dag för dig, tacksägelsedagen. Men det förstod ni väl redan, eller?
Ja, vi går vidare. Här är en bild från Hope-projektet där vi har jobbat. EFK har ju två samarbetspartners i Laos som EFK har stöttat i många, många år. Och vi har haft förmånen att jobba med dem. Det är alltså Hope-projektet som når ut till utsatta barn och ungdomar. Och vill hjälpa och stötta barn och ungdomar. Många som kommer från fattiga familjer, från trasiga bakgrunder. Mycket våld i hemmet. Kanske drog- och alkoholmissbruk. Barn som inte är trygga hos sina föräldrar eller släktingar. Projektet har ungefär tre delar. Och den första delen är ett drop-in-center där barnen kan komma under dagen för att få mat, för att leka lite, för att få undervisning. Och här ser vi några barn på centret.
Precis, så de barnen som kommer till centret, de bor med sina familjer, de går i vanlig skola. Men då har de långa lunchraster och har man då inte liksom råd till mat och så kan man komma och äta där och hänga lite. Och så är det öppet på lördagarna också. Den andra bilden, den får representera boendeverksamheten som Hope har. Hope har tre hem där barn som inte av olika anledningar kan bo med sina familjer kan komma och bo under en period eller under många år. Och det finns tre hem med upp till 10 barn på varje. Så man vill hålla det som en familjemiljö liksom, med personal som bor där med dem dygnet runt. Och där man blir som en stor familj, vilket ju är ganska vanligt i Laos. Att man bor tillsammans många och med många syskon och släktingar och sådär. Så där får barnen möjlighet att också gå i skolan. Och sen liksom också göra olika aktiviteter på kvällarna, på helgerna. De älskar sport och fotboll och sånt där. Och sen så har de också möjlighet att följa med till kyrkan på söndagarna och få höra om Jesus. Och det är väldigt många av barnen på hemmen som kommer till tro. Så det är fint att se. Och vi har jobbat mycket med personalen på de här boendena och med att stötta dem i hur man bemöter barnen, i så här organisationsfrågor, hur ska vi ordna det här eller göra det där, och i att finnas där vid sidan och liksom ställa frågor och komma med lite liksom input från vårat håll.
Mycket handlar om att förstå barnen och varför de är som de är och varför de beter sig som de gör, och hjälper personalen att förstå barnen och hur de kan hjälpa barnen på bästa sättet. Det här är Wong, en av våra laotiska medarbetare. Vi har 13 laotiska medarbetare. Och det är på en skola någonstans i en by, och han undervisar om människohandel till barnen i skolan. Så personalen och vi tillsammans har utvecklat ett material där vi undervisar om vilka risker det finns med människohandel, för det är ett väldigt utbrett problem i Sydostasien, och hur man kan skydda sig.
Och det har ni gjort genom en enkel berättelse, va? Om ett barn som träffar någon som har lite lockande löften. Ja, den här bilden är också från mitt i vardagen för oss. Det är faktiskt från våran gata. Varje morgon vid 6:30 så kommer munkarna förbi. Laos är ett buddhistiskt land, och man räknar med att ungefär 2/3 är buddhister. Och det finns jättemycket tempel i varje kvarter, eller så där, varje by har sitt eget tempel. Så templet är och tron liksom en del av kulturen, en del av vardagsrytmen och livet.
På nästa bilden ser vi ett buddhistiskt tempel här som ligger i en stad i norra Laos. Väldigt fina byggnader, mycket guld och snickerier och figurer, och mycket betydelse i allt som är där i templet och runt omkring templet. Ja. Nästa bild, det är ett litet andehus som de flesta laotar har i trädgården eller framför sitt hus, där man offrar till andarna. Det är ungefär 1/3 av laotarna som är animister, som tror på andar och förfäder. Och om man ställer fram lite frukt och blommor och dricka och lite allt möjligt för att blidka andarna. Många är rädda för andevärlden. Rädda att något ska hända, att andarna kommer in i huset och förstör saker eller att man blir sjuk. Så det påverkar ganska mycket av deras vardag och liv, att den där rädslan för andarna. Sen blandar de väldigt mycket det buddhistiska och det animistiska. De är inte så renlärda. Så många buddhister har ju också ett andehus och dyrkar andarna.
Yes. Men det finns också ett antal kristna i Laos. Man räknar med ungefär 3% nu för tiden. Så det är några 100 000 då. Och det här är en liten kyrka som mitt i en julgudstjänst. Några viktiga delar här är ju då att man har den här lilla selfie-spot där man kan ta sina kort när man är uppklädd, och sen är det en kyrka, och sen är det mitt i byn, så grisarna, de går ju liksom löst runt, så de vill också vara med.
Så är det jul eller julgudstjänst?
Och situationen för de kristna, ja, den är ju lite komplex skulle man kunna säga. Det är väldigt skiftande om man befinner sig i staden eller på landsbygden, och det är väldigt, väldigt beroende av den lokala situationen. Man får gå till kyrkan, man får vara kristen, alltså man har öppna gudstjänster på söndagar som vi har. Men det finns ju fortfarande många kristna som också förtrycks för sin tro på olika sätt. På landsbygden kan det handla om att man kräver att man ska avsäga sig tron, skriva på ett papper att vi ska inte tro på det här längre, eller att man måste flytta, måste upp, liksom lämna sitt land, sin mark, man inte får behålla det, eller att de säger att nej, men era barn får inte gå i skolan här om ni ska vara kristna. Men det är lite mer de ovanliga situationerna. Men det är väldigt vanligt att man förtrycks från sin familj, vilket ju är en stor konsekvens i ett land där familjenätverket är liksom hela ens trygghet. Och det är också fortfarande så att det är mycket svårare att få ett statligt jobb som kristen till exempel. Och det är ju då yrken som polis, lärare, läkare och jättemånga olika liksom samhällsfunktioner som är statliga, och det är mycket svårare när man är kristen.
Mm. EFK har ju samarbetat eller stöttat ett församlingsnätverk, en församlingsrörelse som oftast beskrivs som underjordisk i Laos. Vi skulle inte säga underjordiskt, men inte registrerat, så de finns ju inte där helt officiellt, men de flesta vet ju att de finns och vad de gör. De jobbar mycket med utbildning av pastorer och ledare, också personal för söndagsskolan, och utvecklar församlingar. Men de flesta församlingar som tillhör det nätverket är registrerat under den officiella laotiska kyrkan. De tillhör en minoritetsgrupp, så de pratar också ett annat språk som vi tyvärr inte förstår. Det gör det inte alltid så lätt när vi kommer på deras gudstjänster. Så vi får sitta på gudstjänsten och le och vara vänliga, men vi förstår tyvärr ingenting om vad de säger. Ja, det finns ju många, många olika minoritetsgrupper i landet, och vad säger man? 60 olika språk i landet. Så det är inte alltid så lätt. Här på bilden ser vi en pastor som delar Bibeln med några killar. Och det händer mitt i vardagen för dem. Han sitter där ute på någon plastmatta mitt i stöket. De ser där bakgrunden en skyffel och en sandhög. De håller på att bygga något, och den cement tunna där de uppförde råttor för att äta, och till höger ser ni en liten spis för att tillaga ris och sånt. Så att dela evangeliet händer mitt i vardagen för dem, det är något väldigt naturligt. De är väldigt bra på att dela Guds ord, och ja.
Men de är också väldigt bra på att dela evangeliet i praktisk handling. På nästa bild. Det är många ungdomar som kommer till staden till exempel för att söka jobb. Och då är det sådär, här är våran kompis, hon är också pastor. Då är det så här att, men nu kom det tre tjejer här och de visste inte vart de skulle ta vägen. Så vi tog med dem hem till oss. Och nu har man skaffat två symaskiner. För då har de sagt att har vi två symaskiner, då kan jag på typ 3 dagar introducera dem till hur man använder en symaskin. Och då är det lättare för dem att få ett tryggt jobb på en syfabrik än att de hamnar lite var som helst och kan hamna liksom i riskfyllda situationer. De är alltid sådär på sjukhuset och hälsar på någon och köper mat åt många. Och liksom väldigt, väldigt praktiska också i sin omsorg. Så det är fint att se den där mixen av att man delar evangeliet väldigt naturligt, men man är också väldigt praktisk i sin hjälp.
Det är väldigt fascinerande att se hur församlingsrörelsen växer. Trots omständigheterna, trots förtryck och svårigheter. Att de är så utbredande, att de vill dela sin tro med andra trots att det finns risker med det. Det här är någonstans i Laos på en liten flod på en båt. Och vi blickar ut över landskapet och blickar framåt. Om vi blickar tillbaka är vi väldigt tacksamma för allt som har hänt. Att vi fick bo 5 år i Laos och vara med allt det som hände där. Tacksamma för hopp, för underbara medarbetare som vill nå ut till utsatta barn. Tacksamma för församlingsledare som delar evangeliet. Tacksamma att vi får vara kanske en liten del av en brygga mellan Laos och Sverige. Men om vi blickar framåt, vad händer då?
Ja, det är ju också mycket, mycket förväntan i att blicka framåt. Planen är att vi ska åka tillbaka till Laos i augusti nästa år. Och då kommer vi inte fortsätta jobba med Hope, men vi kommer att göra något annat som är fortfarande lite odefinierat. Vi är i en samtalsprocess med människor i Laos och med EFK för att liksom sätta detaljerna kring vad vi kommer fokusera på nästa period. Men vi har många kontakter och väldigt flera spännande öppningar, så där ser vi mycket fram emot att få återvända och också att få fortsätta bygga på relationerna inom församlingsrörelsen. jättemycket.
Alltså